Det är mycket vanligt att man stöter på begrepp som torp och torpare när man pratar om gamla tider eller livet på den svenska landsbygden. Däremot är nog inte alla helt klara med vad detta innebär. En torpare var en småbrukare som inte ägde jorden utan arrenderade den och betalade arrendet genom att utföra ett antal dagsverken på markägarens gods. Torparen hade ärftlig besittningsrätt. Torpen var oftast belägna på enskild mark och nyttjanderätten uppläts åt en brukare eller torpare som gjorde dagsverken eller annan tjänst åt markägaren. Torpare var ett sätt för de större godsen att tillförsäkra sig billig arbetskraft. Torpen byggdes på godsets mark och torparen hade skyldighet att som betalning för arrendet varje år utföra antal dagsverken på godset. Man gjorde åtskillnad mellan jordtorpare och skogstorpare efter torpets placering på jordbruks- eller skogsegendom. Torparna hade en mellanställning mellan arrendatorerna som erlade arrende i pengar och statarna, backstugusittarna, som levde av arbete med betalning i natura. Statarna var egendomslösa, jord- och djurlösa, fattiga, gifta lantarbetare. De var kontraktsanställda på i regel ett år i taget och bodde på godsen i speciella statarbostäder, det så kallade statarlängorna. Torparna däremot hade egen bostad, kreatur med tillhörande åkermark, egen som arrenderades. Arrendet betalades som sagt i form av dagsverken till markägaren. Torpen kunde ligga långt från godset. Brukningsrätten av torpen ärvdes. Andra typer av torp var till exempel fiskartorp där arrendet delvis utgjordes av fisk. Kolartorp vars brukare hade skyldighet att kola ett visst antal milor eller leverera en viss mängd träkol. Och kronotorp vars innehavare var skyldig att biträda med visst skogsarbete. Under indelningsverket dagar fanns även en annan typ av torp, nämligen soldattorp, ryttartorp och båtsmanstorp. Ryttartorpen ingick i rusthållet som tillhandahöll ryttare till kavalleriet. Soldat- och båtsmanstorpen ingick i det ständiga knekthållet, båtsmanshållet, vars rotebönder hade till uppgift att rekrytera och underhålla knektar respektive båtsmän. Soldaterna på soldattorpen gjorde tjänst för kronan och behövde inte göra några dagsverken.
Som det inte fanns någon skog på svältorna under 1800-talet var torpare och backstugusittare helt hänvisade till torv som bränsle. Om det var torrt under sommaren kunde torven bränna bra, men var det regnigt var det svårt att få eld på den fuktiga torven. Nedfallna torra kvistar och ris var så begärligt att torpare kom och bad att få plocka en börda. Bördorna bars till hemmet, som kunde vara 3 kilometer avlägset. Hade man lite pinna gick det lättare att få eld på torven. De många och stora tonnogravarna visar vilka stora torvmängder som används. Många torp har försvunnit och ofta finns bara resterna av jordkällarna kvar, eller någon grund, något fruktträd eller någon prydnadsbuske. Att källarna blivit kvar i mycket större grad än andra byggnader är kanske inte så konstigt. Stenar är ju gott om i våra trakter. Och eftersom de flesta källarna är byggda av vanlig gråsten fanns det ingen större anledning att försöka ta med sig källaren när man flyttar. Faktiskt finns det uppgifter om att de som hade jordkällare ofta slapp att flytta ut sina gårdar vid laga skifte eftersom det ansågs som för besvärligt eller kostsamt att flytta och bygga upp jordkällarna på nytt. Det verkar annars inte vara alldeles ovanligt att torpare tog med sig både stugor och uthus om man flyttade till ett nytt torpställe. I andra fall har kanske jordägaren tagit över husen och tagit tillvara byggnadsmaterialet i sina egna byggnader när torpare eller backstugeägare dött eller övergivit sin boplats för att emigrera eller flytta in till något samhälle. Inte heller då var det väl lönt att göra något med källaren så länge den inte kom i vägen för plogen. I många fall är numera jordkällaren alltså det enda tecknet på att någon bott på en viss plats. Kanske i sällskap av en gammal apel. Det är kanske inte så konstigt att det fanns jordkällare på många torp. Jord har en bra tröghet mot temperaturändringar. Bara någon meter ner är temperaturen nästan densamma året runt. I jordkällaren förvarade man olika inlagda matvaror och silt. Socker var dock fortfarande på 1800-talet en bristvara. En del hade bi och därmed honung. Många torpare och backstugeägare var förmodligen minst lika beroende av vad man kunde samla in i markerna runt sin boplats som av vad man odlade. Och hallon, lingon, blåbär hamnade säkert i källaren. Om sommaren kunde källaren användas för att hålla färska matvaror ätbara längre och om man hade råd kunde man hålla öl och svagdricka kallt. Saltad sill och saltat kött skulle också förvaras kallt. När det blev vinter och delar av bostaden kunde hållas kall nog tog man kanske in en del av en här.
Torparkontraktet skulle idag nog närmast liknas vid ett slavkontrakt. Torparen hade skyldighet att odla upp marken, som ju inte var hans, utan godsägarens. Bygga torpstugan och underhålla den väl. Samt dessutom arbeta flertalet dagar i veckan hos godsägaren utan att få betal. Dessutom skulle han leverera lin, frukter och bär till husbonden. Om torparen bröt mot kontraktet var straffet synnerligen hårt. Om han uteblev från ett dagsverke fick han betala med en halv extra dags arbete. Tog han lite hö från bondens mark fick han böta fyrdubbelt. När han lämnade sitt torp och det fanns hö kvar i hans lilla lada så hade husbonden rätt att köpa den för halva marknadspriset. Torparen skulle vara lydig, hövlig, nykter och leva ett stillsamt liv. Ville någon säga upp sitt torp skulle det ske före Tomasmässan, 3 dagar före julafton. Då hade han 1 år på sig. Detsamma gällde om godsägaren ville göra några förändringar. Var torparen inte uppsagd före Tomasmässan kom ingen uppsägning i fråga på 1 år. Många kronotorp och däribland alla finntorp fick nedsättningsbrev och därigenom hade brukningsrätt och ägde naturligtvis alla byggnader som de byggt och övriga ägodelar. Brukningsrätten ärvdes enligt vanliga arvsregler. Om de skatteköpte en extra kolskatt ungefär torpet blev de ägare till torpet och därmed även ägare av tillhörande skog. Finns nog torp som består av större arealer inklusive skogen de flesta gods och gissat att något enstaka torp skulle kunna äga 1000 hektar. En del glömde bort att skatteköpa och då kunde bolag skatteköpa eventuellt utan avgift. Ett torp är upptagen på annans mark och fintorpen var på kronans mark. Ett annat kapitel är soldattorpen som dock saknas i Dalarna. Formellt är också täktegårds egendomar och olika arvsgårdar även en typ av torp. Men dock från 1300-talet och då gavs det rättighet att odla upp mark på annans mark om man hade anknytningar till Falu gruva. De flesta bergsmansgårdar är grundade från dessa torp och tillhör Dalarnas gods.